Det var genomgång från förra lektionen. Idag kommer vi ta upp andra frågor som berör wudu. Till exempel vad som bryter wudu och vad som inte bryter wudu. Vi kommer ta upp att stryka över strumporna, inshallah och ta'ala. Och vi kommer kanske ta upp ghusl och tayammum. Vi får se vad vi hinner. Tiden är ganska knapp, Allah. Men i alla fall, vi kör så mycket vi hinner, inshallah och ta'ala. Vad är det som bryter personens wudu? Här är en jätteviktig princip som man måste känna till. Att ingenting bryter wudu förutom att det måste finnas ett bevis på att den här saken bryter wudu. Man kan inte komma och påstå någonting att den här saken bryter wudu om man inte har bevis, man inte har belägg. Vissa säger att lyssna på musik bryter wudu. Nej, det är inte sant. Lyssna på musik är haram, men det bryter inte wudu. Vad är beviset? Det finns ingen bevis. Så grunden är att det inte bryter wudu. Och vi ska nämna andra saker som inte heller bryter wudu. Och de saker som bryter ens wudu är ganska få. Och den första av dem och kändaste är att man utför sina behov på toaletten. Då tappar man sin wudu. Och det här är någonting som de lärda är överens om. Man tappar också sin wudu om man släpper vind. Alltså gaser. Då tappar man också sin wudu. Men man ska vara övertygad om att man har gjort det. Det ska inte bara vara någon slags viskningar man får för sig eller man tror det, utan det ska vara säkert. En annan sak som också bryter wudu är el-mevi och el-wedi. Och det är en vätska som kommer ut från mannens könsorgan när han blir upphetsad. Ibland när mannen blir upphetsad så kommer det ut någonting kletigt som liknar mannens sperma, men det är inte riktigt likadant, den är genomskinlig. Den här bryter wudu, men man behöver inte duscha. Och Ali radiyallahu anhu sa att jag var en man som fick mycket mevi. Så mashallah, han var mycket stark och fick mycket mevi. Så han skickade en man som heter Al-Miqdad för att fråga profeten Muhammad s.a.w. vad han skulle göra för någonting. Han duschade mycket. Och han sa att han skämdes att själv fråga, för han var gift med profetens dotter. Så han skickade den här mannen för att fråga åt honom. Och då så sa profeten alaihissalam, han ska göra wudu och tvätta sitt könsorgan. Han ska göra wudu och tvätta sitt könsorgan. Så det bryter ens wudu. Och el-wedi liknar, det är också en vätska som kommer ut ibland när man fryser mycket. Eller efter att man har kissat eller någonting sånt. Och det är inte heller sperma, men det är någonting som också bryter personens wudu. Men man behöver inte duscha. Men om man får utlösning så måste han ju duscha, som vi kommer att tala om senare, inshallah ta'ala. En annan sak som också bryter wudu är att sova djupt. Djup sömn. Djup sömn bryter också personens wudu. Och profeten alaihissalam nämnde till sahaba när de var på resande fot att ni kan stryka över strumporna så länge. Alltså när ni kan stryka över strumporna om ni har utfört era behov eller sovit. Så han nämner här att sova tillsammans med att utföra sina behov, vilket indikerar på att det bryter också ens wudu. Men vilken sömn är det som bryter wudu? Är det all sömn? Är det att slumra till? Eller är det att sova djupt? Att ligga eller sitta? Vad säger ni? Sova djupt? Nej. Att sova djupt. Och vad är beviset för det? Du har rätt, men vad är beviset? Nej, sahaba. Precis. Det har nämnts i en autentisk hadith, eller flera autentiska hadither, att en kväll så satt sahaba och väntade på profeten Muhammad alaihissalam att han skulle komma ut och leda dem i Isha. Och när de skulle börja be, man gjorde iqama, så sa en man, ja Rasulullah, jag har något viktigt att prata om. Så profeten sa, så de gick iväg och pratade med mannen. Och de sa att vi väntade tills det att vi nästan, eller vi började somna. Ja. Vi No. Vi väntade tills det att våra huvuden började liksom falla ner. Och sen så gjorde man ikama och vi ställde oss upp och bad utan att göra om våran wudu. Så det här nämner Anas ibn Malik. Att de satt och väntade och de slumrade till. Och de gjorde ikama och så ställde de sig upp och gjorde salah utan att ha gjort om sin wudu. Och det finns många olika åsikter här, men inshallah det här är det korrekta. Att när du slumrar till och du fortfarande hör vad som händer i din omgivning. Du är medveten om din omgivning. Du hör folk prata. Så, du vet ibland på bussen, tunnelbanan. Kanske slumrar till. Då har du kvar din wudu. Men om du bara kommer bort och börjar drömma och du inte längre vet vad som händer. Du bara vaknar upp och har så här många stationer eller någonting. Då har du tappat din wudu. För då vet du inte om du har släppt gas eller någonting sånt. Så då ska man göra om sin wudu. Även om du har suttit på en stol. Har du sovit djupt har du tappat din wudu. Och en annan sak som också faller in under att sova, kan man säga, är att förlora sitt medvetande, sitt förstånd. Och det kan vara genom att till exempel svimma, om en person svimmar. Eller en person får ett slags anfall, eller en person blir nedsövd. Då förlorar man också sin wudu. Och de lärda lägger till, om en person medvetet förlorar sitt medvetande eller sitt intellekt. Och hur kan en person medvetet göra så att han förlorar sitt förstånd? Ja, vanligare saker. Att folk dricker alkohol och tar narkotika. Då har man själv sett till att man har förlorat sitt förstånd. Man har själv avlägsnat sitt förstånd. Och då tappar man också sin wudu. Kan man inte heller be, utan man måste göra om sin wudu efter att man har blivit nykter. För man får inte heller be när man är påverkad. Och det här är viktigt. Jag har hört nu att det finns många ungdomar som har börjat röka mycket hash. Att det har blivit väldigt accepterat. Vissa ungdomar säger, men det är bättre än alkohol. Jag dricker inte, jag röker bara. Det är naturligt. Ja. Mashallah, naturligt. Heroin är också naturligt, eller hur? Opium. Ja, kokain, kokablad också naturligt. Chat också naturligt. Ja, flugsvamp också naturligt. Men det är inte, det här är saker som Allah azza wa jalla har förbjudit. Profeten sa, som han sa, det som berusar är khamr. Det är alkohol. Allt som berusar är alkohol. Så hash och marijuana och allt sånt här är haram i islam. Och det är samma, lika mycket haram som alkohol. En person som röker en joint, det är som att han dricker ett glas alkohol. Hans salah blir inte accepterad 40 dagar. Han måste ändå be, han måste göra tauba, han måste ångra sig. Men hans salah blir inte accepterad, han får ingen belöning i 40 dagar. Så det är mycket allvarligt. Om det var ett muslimsland och han åker fast, han ska piskas 100 piskrapp. Om en person har rökt på. Och det här är väldigt farligt, ikhwan. Jag hör till och med nu, det finns tjejer som röker med hijab. Det var mycket skämmigt och mycket, mycket farligt. Och ni kommer ju, de flesta av er, från såna här förorter. Vi känner folk som har dött i överdos, eller hur? Heroin och... Många av oss känner säkert någon eller hört talas om någon. En fråga. De här människorna som börjar ta heroin och sånt. Och kokain och amfetamin. Börjar de direkt med heroin eller de började röka hash? De börjar med hash och marijuana, eller hur? Och det var så oskyldigt på helgerna, ibland, ha kul med kompisarna. Så att man kommer i fel miljö. Och det blir värre och värre och värre. Så man ska akta sig för sånt här. Wallahi, det förstör människan. Det förstör människans intellekt. Och kolla på någon som har rökt marijuana i 30-40 år. Kolla deras intellekt, hur de är som människor. Har ni sett folk som har psykoser? Wallahi, det är inte trevliga saker alltså. Wallahi, skydda oss. Alhamdulillah. Och för mig, det här är också ett av de starkaste bevisen på att islam är den sanna religionen. Att alkohol och narkotika är så skadligt. Och den enda lösningen är att förbjuda det helt och hållet. Det finns ingen medelväg. Drick lagom, rök lagom. Det finns inte. Så enda lösningen är att förbjuda det. Och vad är den enda religionen i världen som förbjuder all form av narkotika och alkohol? Det är islam, eller hur? Och för mig det här är ett mycket starkt bevis på att islam är den sanna religionen. Det finns massa bevis, men det här i sig själv är ett bevis. För Allah skulle aldrig tillåta någonting sånt. Som är så här skadligt för människan. Så alhamdulillah. att det är förbjudet i islam. Nej. Den fjärde saken som bryter människans wudu är att röra sitt könsorgan med handen. Att direkt vidröra sitt könsorgan med handen. Eller att vidröra någon annans könsorgan med handen. Din frus eller ditt spädbarns eller någonting sånt. Om man gör det så tappar man sin wudu. Profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam han sa: "Men massa dhakarahu falyatawadda." Den som rör sitt könsorgan ska göra wudu. Klart och tydligt, eller hur? Och hadithen är autentisk. Och samma sak har nämnts från Aisha. Hon sa: "Idha mas'at al-mar'a farjaha falyatawadda." Om kvinnan rör hennes könsorgan så ska hon göra wudu. Och samma sak nämns också från Abdullah bin Umar, Sa'd ibn Waqas och andra av sahaba. Så har man, vare sig det är avsiktligt eller oavsiktligt, med lust eller utan lust, direkt, alltså utan kläder, vidrört sitt könsorgan med handen, så måste man ta om sin wudu. Den sista saken som bryter wudu, och det kanske är något som är ganska ovanligt i Sverige. Och vad är det för någonting? Att äta kamelkött. Om en person äter kamelkött så tappar han eller hon sin wudu. Och det kom en gång en man till profeten Muhammed alaihissalam och han sa: "Ja Rasulullah, ska vi göra wudu om vi äter lammkött?" Han sa: "Om du vill." Och då sa mannen: "Ska vi göra wudu om vi äter kamelkött?" Och då så sa profeten alaihissalam: "Ja, ni ska göra wudu." Klart och tydligt. Ja, ni ska göra wudu. Och den här hadithen finns i Sahih Muslim. Så det råder inget tvivel om att den är autentisk. Så har man ätit kamelkött så gör man om sin wudu. Taib, om man dricker kamelmjölk då? Ska man göra wudu då? Ha? Nej, det är bara köttet. Och de säger också, eller man typ alltså inälver, om man äter någonting från kamelen. Men att dricka kamelmjölk faller inte in under att äta någonting från kamelen. Saker som inte bryter wudu, som folk tror bryter wudu. Den vanligaste kanske är att vidröra en kvinna. Eller att en kvinna vidrör en man som de inte är släkt med eller gifta med. Många tror att det här bryter wudu, men det stämmer inte. Wudu bryts inte av att röra det motsatta könet. Men det betyder inte att det är tillåtet. Du får inte skaka hand till exempel med en främmande kvinna, arbetsintervju eller någonting sånt. Det får du inte göra. Profeten Salam, han sa när han gav såna här, de gav el till honom, han sa: "Jag skakar inte hand med kvinnor." Han skakar hand med män men inte med kvinnor. Och det här är inte någonting kränkande för kvinnor, som vissa säger att när man inte vill skaka hand, du kränker mig. Lä. Samma sak gäller för tjejerna, de skakar inte hand med män. Det betyder att de kränker männen? Nej, den är bara av, islam har satt den här gränsen, att vi stänger alla dörrar som leder till någon slags kontakt som kan leda till förbjuden i relation senare. Så wudu bryts inte av att röra en främmande kvinna. Men det här finns till exempel hos vissa lärda som säger att wudu bryts om du rör en kvinna. Alltså det är ingen udda åsikt. Det är inget som folk bara hittat på, utan den här åsikten finns. Men det är en åsikt som inte är korrekt. Och bevisen för den här åsikten håller inte. De använder den här versen där Allah subhanahu wa ta'ala säger: "Aula mastumun nisa." Eller om ni har vidrört kvinnorna. Alltså då ska ni duscha. Men versen betyder inte vidröra, utan versen betyder här att ha sexuellt umgänge. Men Allah subhanahu wa ta'ala använder inte det här ordet i Koranen direkt, sexuellt umgänge, utan han använder, vad kan man säga, mjukare synonymer som låter finare än just det här ordet att ha sexuellt umgänge. Så han använder det här ordet, eller om ni har vidrört kvinnan. Och det här har nämnts från Abdullah bin Mas'ud, att han sa, vad som menas med versen är om ni har haft sex med kvinnan, då måste ni duscha. Så versen betyder inte om ni har rört kvinnan måste ni göra wudu. Och det finns inget konkret bevis för det, utan snarare så finner vi motsatsen i sunna, att profeten Muhammed a.s. brukade pussa sina fruar och gå och be utan att göra om sin wudu. Är det inte klart och tydligt? Han pussade dem och gick och gjorde salat. En annan sak som inte heller bryter wudu är att spy. Om man råkar spy så bryts inte ens wudu. Men det kan vara rekommenderat att göra wudu. För profeten alaihissalam spydde en gång och gick och gjorde wudu. Men han sa inte ni måste göra det. Utan han bara gjorde det. Så det finns inget bevis på att man måste göra det, utan det är rekommenderat. En annan sak som bryter wudu, som inte bryter wudu, är att blöda. Om man blöder så bryts inte heller ens wudu. Förutom blod skulle komma från könsorganet, som det ibland gör från kvinnan, då bryts wudu. Men om man blöder näsblod eller man får någon smäll eller ramlar eller någonting, så bryts inte ens wudu. Vissa har ibland tappat händer och det kommer blod och sånt. Det här bryter inte din wudu. Och det finns inte heller något konkret bevis på att det skulle bryta wudu. Utan snarare så finner vi att sahaba brukade be med sina sår. De bad och de blödde. Vissa fortsatte be när de blev skjutna med pilar. De avbröt inte bönen. Umar radiallahu anhu bad och blod forsade från hans mage. Så att blöda bryter inte wudu. Och det spelar ingen roll om det är mycket eller lite blod. Ja. Sen kommer vi till nästa punkt. Och det är, vad är det för gärningar som man måste ha wudu för att utföra i islam? Det finns en gärning i alla fall som alla lärda är överens om. Och det är att man måste ha wudu för att be. Profeten Muhammad alaihissalam, han sa, Allah accepterar inte bön utan renlighet. Och han accepterar inte almosa, sadaqa, från stulna pengar. Man kan inte be utan wudu. Och man kan inte skänka pengar till fattiga från haram pengar. De måste vara halal. Så man kan inte be utan wudu. Och vi kommer till det här senare. Att kan man inte göra wudu så gör man tayammum. Och kan man inte göra tayammum, då får man be utan wudu. Men det är som att man, alltså man har inte möjligheten att göra wudu. En annan sak som man måste ha wudu för är att göra tawaf runt Kaaba. När man går runt Kaaba, den heliga moskén i Mekka, 7 varv, så måste man ha wudu. Den korrekta åsikten är att man måste ha wudu. För att profeten Muhammad alaihissalam, han sa att göra tawaf runt Kaaba är som bönen, som salah, förutom att Allah har tillåtit att man pratar. Så när du går runt Kaaba, 7 varv, så är det som bön. Men skillnaden är att du får prata. Du får prata med folk runt omkring dig. Men om profeten alaihissalam säger att det är som bönen, då förstår man också att man måste ha wudu, eller hur? Så när man gör tawaf måste man också ha wudu. Och sen säger också majoriteten av de lärda att man måste ha wudu när man rör Koranen, eller mushaf. När man rör Koranen så måste man ha wudu. Det här är åsikten hos majoriteten av de lärda. Och andra lärda säger att nej, man måste inte ha wudu, utan det är starkt rekommenderat. För de säger att det finns inga konkreta bevis på att det är wajib att ha wudu när man rör Koranen. Eller att det skulle vara haram att röra Koranen utan wudu. Och de bevisen som de stöder sig på, som till exempel versen La yamassuhu illa al-mutahharun, att endast de rena ska röra boken. Den här versen i surat al-Waqi'a handlar inte om Koranen, utan den handlar om den, vad kan man säga, bevarade boken i himlen, al-lawh al-mahfuz. Endast de rena vidrör den här boken. Och vilka är de?
Änglarna.
Ja. Och de använder sig också av hadithen där profeten Muhammad alaihissalam, han sa La yamassal Qur'an illa tahir, att endast en ren person får röra Koranen. Och den här hadithen säger vissa ulema att den inte ens är autentisk. Och de som säger att den är autentisk har den då som bevis för att man måste ha wudu när man rör Koranen. Men andra lärda säger nej. Vad som menas med hadithen är att endast en troende får röra Koranen. För att profeten Muhammad alaihissalam, han sa innal mu'min la yanjus. Den troende blir inte oren. Alltså den troende är inte oren. Så grunden hos en muslim är att han är ren. Så då säger de att den här hadithen tillsammans med den andra hadithen, att ingen annan än de rena får röra Koranen, betyder att endast de troende får röra Koranen. Det är en tolkning. Men i alla fall, de lärde har talat mycket om den här frågan. Måste man ha wudu eller måste man inte ha wudu? Och det säkraste och det bästa som det inte råder något tvivel om är att man har wudu när man läser Koranen, när man rör en mushaf. Det är säkrast. För att profeten Muhammad alaihissalam, han sa att han ogillade att nämna Allah utan wudu. Han ogillade att nämna Allah utan att vara i ett rent tillstånd. Och att läsa Koranen är att nämna Allah. Så det råder inget tvivel om att det är bättre att ha wudu och säkrare för att undvika att falla in i dessa olika åsikter. Tayyib. Det är också rekommenderat att göra wudu. Och nu säger vi rekommenderat. Det här, ingen säger att det här är obligatoriskt. Det är rekommenderat att göra wudu när man ska sova. När du går och lägger dig. Du har bett isha och du kanske witter eller någonting. Du går på toaletten och borstar tänderna. Då är det rekommenderat att du gör wudu. Och går och borstar av sängen. Och säger bismillah. Och lägger dig på din högra sida. Som du har nämnt i hadith Bara ibn Azib. Att profeten alaihissalam han sa, om du ska gå och lägga dig, så gör wudu så som du gör wudu för bönen och lägg dig på din höger sida. Så det är rekommenderat att göra wudu när man sover. Och det här är också någonting som inshallah ta'ala skyddar människan från mardrömmar och från shaitan när man sover. Och det har också nämnts att personen som lägger sig med wudu, Allah subhanahu wa ta'ala kommer skicka en ängel som står vid sängen och ber för honom. Att Allah ska förlåta honom. Det är också rekommenderat att göra wudu när man är i janaba-tillstånd. Och för de som inte vet, i islam finns det två orena tillstånd. Det mindre och det större. Det mindre är till exempel när man har gått på toaletten. Då måste man göra wudu när man ska be. Då är man i det mindre orena tillståndet. Och så finns det större orena tillståndet. Och det är när man har fått sexuell utlösning. Okay? Eller när kvinnan har blivit ren från hennes period. Eller hennes blödningar efter att hon har fått barn. Då är man i det stora orena tillståndet. Okay? Och då måste man duscha. Men det kanske händer att en person till exempel har janaba på kvällen. Och han pallar inte duscha. Och han vill gå och lägga sig. Han vill duscha på morgonen. Fajr. Är det tillåtet att gå och lägga sig? Utan att duscha? Ja. Men det är rekommenderat att göra wudu. Omar radiyallahu anhu sa ja Rasulullah. Kan vi sova när vi har janaba? Han sa ja om ni gör wudu. Så det är rekommenderat att göra wudu när man ska sova. Om man är i det här orena tillståndet. Och samma sak, om man vill äta eller dricka så är det också rekommenderat att göra wudu, alltså om man har janaba. Att göra wudu så snabbt som möjligt, som profeten brukade göra, sallallahu alaihi wasallam. Och det är också rekommenderat att göra wudu om man har varit med sin fru, sexuellt umgänge, och man vill vara med henne igen. En andra gång, då är det rekommenderat att man går och gör wudu emellan. Så som profeten sa alaihissalam, att den som har varit med sin fru och vill vara med henne igen, alltså sexuellt umgänge, ska göra wudu, för det kommer göra honom piggare. Så det är rekommenderat och inte ett måste. Det är också rekommenderat att göra wudu inför varje bön. Att göra wudu inför varje bön. Profeten Muhammad alaihissalam brukade göra wudu innan varje bön. Alltså ny wudu innan varje bön. Men dagen han erövrade Mekka, Så gjorde han wudu och bad alla salat med samma wudu. Yani dhuhr, asr, maghrib och isha. Och då så frågade Omar honom och sa: ja, Rasulullah, du har idag gjort någonting som du aldrig har gjort förut. Och då så sa han: amdan fa'altuhu ya Omar. Jag gjorde det medvetet eller med flit, ya Omar. Alltså kanske för att visa folket att det här är okej. Alltså gör du wudu fajr och du inte går på toaletten eller släpper vind hela dagen, så kan du be. Det är så länge du har wudu. Det är ni fajr, dhuhr, asr, maghrib och isha med samma wudu. Det är okej. Okay. Inget fel med det. Men det är rekommenderat att göra ny wudu för varje bön. Och det är också rekommenderat att göra wudu när man har då förlorat sin wudu. Som vi nämnde från Bilal, som brukade förnya sin wudu när han tappat den. Och det finns också en autentisk hadith i Ibn Majah där profeten Muhammad säger alaihissalam: "Walan yuhafidhu 'ala al-wudu illa al-mu'min." Att endast den troende bevarar sin wudu. Alltså när han tappar den gör han om den. Så det är en egenskap av iman, av tro, att alltid försöka vara i ett rent tillstånd. Och som Sheikh Uthaymin säger, att det här är någonting positivt, att du kan när som helst läsa Koranen. Du kan när som helst ställa dig och be och göra alla de här sakerna. Så det är bra och positivt. Och det är också någonting som Suyuti säger, som skyddar för shaitan. När man är i det här rena tillståndet, så har djävulen svårare att försöka manipulera dig. Och vi sa att det också är rekommenderat att göra wudu när man har spytt. Men inte ett måste, utan det är en rekommendation att göra detta. Det är maghrib, eller? Ja. Har du gått in?
Ja.
Taib, vi fortsätter inshallah och ta'ala efter bönen. Vi snabbt bort med stolarna, så ber vi och så fortsätter vi efter salah inshallah. Assalamu alaikum.